Du lyssnar till Skymning 41, roman från en krigstid, av Kjell Westö. Uppläst av Linda och Tobias Siljakus. Del 1. Molly, vintern. 1. Tåget gled ut från Helsingfors järnvägsstation 20 minuter före midnatt en smällkall torsdag i januari. Kriget hade redan pågått i 50 dygn och Molly Tim böjde sig fram och hoppades se något. Människor som log till avsked, vinkande händer, en strimma av ljus, vad som helst. Men perrongen var lika nersläckt som staden där omkring. Och det enda hon såg var ansiktet som återspeglades i fönstret. Blekt och med ögon som blickade så oroligt tillbaka att Molly måste stålsätta sig för att inte titta bort. Hon snörpte på munnen och gjorde ögonen smala och gav spegelbilden en ny och annorlunda blick. Minen spörjande och roat ironisk, rent av spotsk. Och så lade hon till en gnutta mystik också. Något hemligt och sårbart. Under de goda åren hade filmbolagens regissörer och reklammän talat om timmeblicken som smälte ner allt motstånd och förhäxade både män och kvinnor. Men nu förblev ansiktet naket och ängsligt, som om det ropat på mer puder och smink. Och motståndaren var formidabel och kände henne utan och innan. Varje gång hon bytte min svarade den mörka dubbelgångaren bakom glaset med samma mynt. Men Molly gav inte upp. Hon kastade först en förstulen blick över axeln och in i kupén. Där satt Asta Heikel med slutna ögon och kappan knäppt upp till halsen. Hon verkade sova. Molly lutade sig fram igen, så nära att hennes läppar nuddade vid det isiga fönstret. När hon viskade fram orden immades rutan. Men hon kunde se dubbelgångarens läppar röra sig. Jag är Molly Tim. I am undeniably Molly Tim. Hon mötte blicken i rutan igen. Den hade blivit trött och hård. Sedan upprepade hon orden på både svenska och engelska. Hon brukar göra så ibland. Säga de där samma orden gång på gång. För att det fanns så många som inte hette vad de utgav sig för att heta och inte var vad de utgav sig för att vara. Och till det sistnämnda hörde hon själv, fast hon ogärna medgav det. Hon sträckte ut tungan och lipade åt dubbelgångaren, drog sedan för den svarta mörkläggningsgardinen och kände hur loket tog spjärn mot skenorna och hur den dunkande rytmen letade sig in i hennes kropp när tåget satte fart mot Fredriksberg och Ågelby och vidare norrut. Där ute i mörkret var det 25 grader kallt. Kylan letade sig obönhörligt in i den ragiga kupén och hon drog ulstern tätare kring sig. Det hade funnits en tid då hon drömt om dagen då Molly Tim skulle bli den nya Hanna Taini. Då skulle den tråkiga ulstern förvandlas till en päls av chinchilla. Det var vid samma tid som hon började ta lektioner i engelska för Mr. Theodor Koslowski, en gänglig amerikan som kommit till Helsingfors som jazzmusiker på 20-talet och stannat. Men Molly var nästan 32 nu och det fanns inte rum för dagdrömmar längre. Hon kastade en ny blick på Asta som bytt ställning och slumrade med kinden mot väggen. Den vänstra ansiktshalvan var hoptryckt och i mungipan hängde en sträng av saliv. Något med den sovande Asta, kanske nävarna som trots sömnen var knutna som till strid, fick Molly att tänka på Henry, och det ville hon inte. Så hon gläntade på gardinen igen, och trots mörkret anade hon konturerna av stationshuset när tåget passerade Fredriksberg. Rastlösheten högg till, och röksuget. De kom samtidigt och hon reste sig otåligt, öppnade kupédörren och steg ut i gången. Där krängde det och slog och slamrade när hon släppte dörren.